fantastiska podden Våga göra fel. Och vi har ju kommit på någonting här nu som vi har tänkt på ett tag som vi kanske skulle vilja prata mer om. Och det är ju det här att vi lever ju som andra. Och den här lagstiftningen som vi lever, som vi jobbar efter, LSS, där står det helt tydligt att man ska få chans att leva som andra. Och vi är ju de andra, eller hur, Kent och Andreas? Eller vilka är vi?
Ja, vi är de andra. Alla andra är andra, de andra.
Alla andra är de andra.
Ja, och de lever väl olika, eller vad? Eller hur lever de?
Ja, men det är ju det här, tänker jag. Att jag känner mig ju lite dum nästan, för det här har man ju liksom hört sen lagstiftningen kom, höll jag på att säga. Då var jag inte så gammal. Men, nej, men alltså att vi har pratat om att man ska få möjlighet att kunna leva som andra. Mm. Och det är kanske det mest fluffiga, svåra att prata om. Jag brukar nästan ibland hoppa över den formuleringen. Utan självbestämmande, delaktighet, allt det där, det är ju lätt. Det kan man prata om och reflektera runt. Men att kunna leva som andra, så, ja men vad är det då? Det väcker så mycket frågetecken. Men för mig blev det ganska nyligen, konstigt nog, uppenbart att ja, men det är ju där det handlar om att jag ska få kunna leva så som jag vill. För andra lever ju inte på samma sätt.
Ett fel närmare rätt.
Fast det står ju andra i lagstiftningen.
Ja, men andra lever ju på olika sätt. Det vill säga att om jag ska inte behöva vara styrd och säga. För
just.
Om jag frågar er två nu då. Mm. Vad är rätt städat? Vad är rätt städat?
Det sätt som jag gör.
Ja, hur gör du då? Men du har dammsugningen har vi pratat om. Men det...
Den har vi pratat om, jag dammar.
Ja.
Ja.
Ja, du dammar också. Ja. Ja. Dammar du, Magda?
Jag gör det när jag ser att nu är det en väldigt mycket dammatta. Då tar jag bort på just det stället. Men jag dammar aldrig över sådana ställen som det inte syns. Jag har inte... Det gör jag inte. Ovanför garderober eller såna här grejer. Det håller jag aldrig på med.
Nej, gör du det, Kenta?
Ja, det kan jag göra. Jag har ju blivit sämre med åren. Men min gamla mor, hon lärde mig någonting. Det var att städa. Det var hon bra på.
Ja.
Men nu finns det ju dammvippor, vet du, Magda. Det är ju lätt som helse. Och det rör om dammet, men det försvinner ju från ytan i minst ett tag. Och det fastnar i det är smidigt.
Det finns hjälpmedel alltså. Mm.
Ja. Men det är väl ofta att det blir konflikter kring när man jobbar kollektivt. Hur man städar på rätt sätt. Eller, det har ofta varit konflikter i arbetsgrupper för att man tycker att en del gör på fel sätt. De gör
precis. Det
inte som andra.
Det är ju det här som jag känner bara blir så mer och mer uppenbart. Vad vi än har pratat om i den här podden så tycker jag vi nästan landar i det här. Att så mycket handlar om värderingar, vad jag tycker är rätt och fel. Och när jag sen i nästa skede försöker pådyvla en stackars brukare att det här är rätt sätt för dig. Du måste lära dig det här för att bli självständig. Eller så här gör man för att bädda sin säng och så vidare. Och så vet jag när jag frågar en arbetsgrupp. Hur många bäddar sängen här? Ja, men typ hälften av dem skiter ju i det. Varför får inte jag som brukare då skita i det? Utan då ska jag minsann lära mig. Är ni med? Så leva som andra har fått en helt ny innebörd för mig utifrån detta. Att ja, det är ju att jag ska få leva som jag önskar. Vad som är viktigt för mig. Vad är rätt städat för mig?
Mm.
Är ni med?
Mm.
Så tänker jag.
Jag tänker när den här fantastiska lagstiftningen kom 94. Man hade pratat om det här med normaliseringsprincipen när, utifrån institutionerna när de stängde att man skulle kunna leva som andra. Och nu ska jag vara lite sådär taggig och tråkig. Mm. Och inte för att stävja den här fantastiska diskussionen om den etiska aspekten i det hela. Så tänker jag så här att jag har ringt och kollat upp det här ganska noga, tycker jag själv då. Mm. Vad menar ni med det här? Så har jag bett Socialstyrelsen att tolka vad menas med det här. Hur ska vi tolka det här leva som andra? Och det jag har fått fram, det är ja, det finns normer i kvadratmeter. Man ska ha en hall och man ska ha ett kök och man ska ha en säng. Det är att leva som andra. Det finns vissa normer i samhället som är fastställda enligt lagar. Man ska ha vissa pengar att leva sig med. Man ska ha tillgång till kulturella engagemang som är gratis i den kommunen man bor i. Och så vidare och så vidare. Det är definitionen av då från Socialstyrelsen och liknande att... Att leva som andra, det är att få tillgång till det som också erbjuds alla samhällsmedborgare. Och då tänker jag så här, varför särskiljer vi på det här nu då?
Är det, menar du att det är allt som är mätbart? Socialstyrelsen, allt jag kan mäta, det ska vara samma.
Ja, det ska vara samma.
Eftersom jag är lite till åren så har jag minnen långt innan LSS-lagstiftningen kom. Mm. Och redan när de första gruppbostäderna byggdes på 80-talet, då byggdes de ju utifrån inte den principen, utan då hade man ett rum och sen var allting gemensamhetsutrymmen.
Ja.
Och det ändrades ju någonstans då, att, för då kom ju de här kvadratmeterna och att det skulle finnas ett befintligt kök och det skulle finnas något ställe att sova på. Och det, skulle
ja,
och det gäller ju LSS-lagstiftningen, men när det gällde socialpsykiatrin hade ju inga sådana bestämmelser.
Nej.
Utan det kunde se ut precis hur som helst. Det fanns kommuner som tog över vårdavdelningar inom psykiatrin och bedrev kommunal verksamhet i de lokalerna.
Ja.
Och kallade det förbunden. Så det har jag ju sett. Men det är intressant, allt som vi kan mäta. Ja, men vad är det att leva som andra? Vad är det då? Förutom det vi kan mäta.
Ja. Ja.
Men här, jag läser en text här som jag tyckte var fin, som jag hittade precis nu. Det är från, jag tror det är väl en assistans anordnare till och med, som heter Jag, om ni känner till. Eller kooperativ, tror jag. Jag vågar inte säga. Men där står det så här, att rätten att leva som andra innebär i min värld, det är ju blogginlägget här då, frihet att leva som jag själv vill, att ha makten över min egen vardag. Det är därför en självklarhet att jag avgör hur lång tid jag vill duscha, äta, klä på mig, klä av mig, kommunicera. Naturligtvis ska jag också kunna välja att ha en aktiv fritid och rikt socialt liv om det är det jag vill. Går det ens att prata om jämlika levnadsvillkor om myndigheter och kommuner använder sig av normer för hur en människas liv bör se ut? Givetvis inte. Svaret är egentligen rätt enkelt. Varje människa är unik, lever sitt liv på sitt eget sätt. Finns alltså inga andra. Målet är därför inte att personer med funktionsnedsättningar ska ha rätten att leva som andra. Alla människor har rätten att leva. Punkt.
Ja.
Visst var det fint?
Ja, det var jättefint. Jag tänker att vi skickar in ett förslag till det. Att skriva till det där andra, utan har rätt att leva.
Ja.
Det är ju något med det där.
Ja,
va?
Fint.
Ja. Jag tror... Ja.
Nej, men jag kommer att tänka på det här med FN-konventionen för personer med funktionsnedsättningar. Alltså att det är grunden, det är liksom, ja, alla ska få samma rättigheter och det, att få tillgång till allting och, som alla andra har. Och då kommer det alla andra också in i den här aspekten. Så att det liksom, det återkommer ju. Ja, att man särskiljer människor. Mm. Det är liksom det. Kent, du är en människa, jag särskiljer dig. Nu är du pensionär, eller arbetande pensionär, men du är ändå en kategori. Andreas är en annan kategori och jag är en annan kategori. Vi är två olika kön. Sen har vi en tredje kategori som har en diagnos. Sen har vi en fjärde som är barn. Så vi gillar ju det här i Sverige. Att kategorisera människor och sätta in i fack.
Mm. Precis. Vi och dem, helt enkelt, blir det ju lite då. Vi och de andra. Mm. Ja, men... Nej, men men det jag har tänkt på, att som jag möter och som har blivit lite, ja men nästan jag känner mig lite upplyst i det här fallet, det är ju att nästan alla konflikter runt om hur vi ska jobba och vad är egentligen vårt uppdrag, kanske inte alla men väldigt många, bottnar ju i det här att vi faktiskt ser olika på det. Hur, istället för att kanske närma oss det här att ja, men vad är rätt för dig, Kalle? Vad är rätt för dig och hur kan vi stödja dig till det? Istället för att vi ska pådyvla ett rätt sätt eller en sanning om vad man behöver för att kunna bli självständig eller leva sitt liv som jag önskar och så. Jag tänker att det...
Sanningen har ju varit att alla ska göra lika och förhålla sig precis lika. Och att jag som personal är utbytbar i mötet med, för alla gör vi lika så kommer det att, ja, och det måste ju vara bedrövligt tråkigt att möta människor som är precis lika varje dag. Jag måste ju anpassa mig efter personalen mer än, men ingen ger mig möjlighet att leva, för jag följer mitt schema som vi har bestämt för ett år i förväg och så utvärderar vi efter ett år och frågar.
Och jag tänker man jobbar då, man tänker att vi ska ju jobba målinriktat och vi ska lära saker. Det är ju en jättefin ansats där. Men jag ser ju så ofta också att brukare är de som får anpassa sig. Ja men nu var det Kalle eller Lisa som jobbar idag. Hur vill hon att jag bäddar min säng idag? Och så är ni med? Att det blir istället för att vi vänder på det. Att hur vill du har din säng bäddad? Vill du ens ha din säng bäddad? Att vi alltid vänder det till brukaren istället. För att försöka lära ut något hur vi vill att du ska göra. Är ni med vad jag far efter?
Ja, normer och värderingar som vi har.
Ja.
Som vi tar med oss i mötet med brukaren och försöker överföra.
Och där kommer ju allt det här med chipsen in och det ena och det andra.
Men vi har ju också en skyldighet som professionella att stödja personen till självständigt liv och så vad är normen där, tänker jag. Alltså det är en fin balansgång om man inte utgår från vad brukaren själv vill. Och om brukaren kanske har en svårigheter att förmedla det, då hamnar vi i dilemma. Vi har personer med grav stor funktionsnedsättning och många olika diagnoser som inte har förmågan utan behöver full service. Där har vi, då blir det komplext. Då får vi prata väldigt mycket om våra egna värderingar för att få en rätt syn på det hela.
Ja, jo, men så är det ju. Ju mer jag börjar grotta i det så tänker jag att det oftast handlar, är det risker för missförhållande? Ja, men självklart. Då behöver vi ju hitta sätt att liksom hitta ett rätt sätt kanske eller något mer rätt och stödja personen i. Likadant det här med socialt adekvat beteende. Det är klart att vi kommer ju aldrig undan det alltså i vårt samhälle. Att går jag och skriker på ett bibliotek så kommer jag ju få en tillsägelse, kanske till och med bli utkörd. Drar jag någon i håret på bussen, ja det är klart att det kommer ju jag råka illa ut för på något vis och så. Men det är ju en stor skillnad för mig, de sakerna kontra hur jag då städar eller tvättar eller som vi ofta pratar om. Är ni med?
Det är skillnad på det.
Men oftast är det ju en diskussion om de här praktiska göromålen kanske mer än det här som där jag faktiskt kan råka riktigt illa ut, tänker jag.
Och det tror jag överhuvudtaget i verksamhet. Vi pratar om de här små grejerna som vi fastnar i. Det blir som ett sämre äktenskap istället för att prata om de mer ideologiska. Eller hur får vi människor att växa? Hur får vi människor att bli självständiga?
Precis.
Så fastnar vi i små saker. Hur bäddar vi på ett sätt?
Får jag ha julgardiner året runt? Eller? Ja. Det är liksom lite sånt. Ja. Det här tycker jag är jättespännande. Det har hjälpt mig att ställa bättre frågor till personalgruppen, märker jag. Varför är det viktigt? Helt enkelt, varför är det viktigt att vi pratar om det kontra kanske det som verkligen skulle kunna göra skillnad för individen i sitt liv och så?
Men är det inte det här rädslan att göra fel och rädslan man blir uppmanad av anhöriga, omgivning, andra vårdgivare på ett visst sätt. Och nu ska vi jobba med människors hälsa. Då är det svårt det. Att rekommendera och låta Nisse äta 28 chipspåsar om dagen och så. Det jag tror att det är svårt för mig på ett gruppboende exempel att våga ta den.
Ja.
Ett stort steg.
Ja, det är mycket lättare att vara inne i de här, liksom försöka sätta regler och styra upp de här små praktiska sakerna än det som kanske är det svårare pedagogiskt jobb helt enkelt.
Precis.
Jag träffar på er ibland i personalgrupper den här maktbalansen mellan de som är väldigt strukturerade och följer alla planer och de som är lite mer att låt gå principen eller som anpassar stödet efter situation och så. Det blir ju väldiga konflikter och jag tror att det du beskriver som man skulle jobba med Andreas där, det gäller att ha en sån kultur på en arbetsplats och ha en sån diskussion istället för hur man ska plocka in i diskmaskinen besticken om de ska vara uppåt eller neråt eller. Det är ju det vi hamnar.
Ja, precis. Ja.
Ibland så gäller det bara att våga bryta det, men jag tänker i arbetsgrupper finns det är oftast en väldigt det är en rullians på kollegor. Det är många in och ut liksom. Och det är ofta svårt att sätta en kultur och bara bärare av den. Och jag tänker också som ledare eller som chef så är det också svårt att hålla en tråd i detta. Utan det är oftast mycket de här snabba puckarna upplever jag som kommer. Och nu är det här och då ska vi göra det här. Så det är mer kortsiktigt för jag tänker... Det vi pratar om här, det handlar ju om våra värderingar i vårt arbetslag och hur ska vi göra istället för att, och då kanske det blir lättare att prata om just de där snabba grejerna, men herregud vi måste ha besticken neråt annars så sticker man sig, det är akut liksom.
Precis.
Ja, då är det svårt att vända det där tillbaka, hur får vi det här levande då när man kommer in i en arbetsgrupp? Vad är det som är viktigt liksom?
Precis, jag vet ju, du har ju sagt det tidigare, vet jag, om man till exempel att en stödpedagogs roll som rephållare tycker jag är ett fint uttryck. Alltså att vi behöver ju de här som håller lite det pedagogiska över tid. Ja. Sen kan ju de såklart också röra på sig, men jag tror att det är det ibland vi saknar. Alltså, varför gör vi som vi gör över tid? Tror jag att vi saknar många gånger. Och cheferna byter ju också. Alltså det är sällan det kan ligga på en chefsroll heller på något vis. Det är en utmaning med det där.
Men nu är vi ju tre personer som sitter här och pratar om det här. Och vi jobbar på olika ställen i landet. Och vi för det här. Och några lyssnare har vi som också kanske nappar på det här. Och någon annan som känner sig uppmanad till att vara rephållare kan ta vid. Och ju fler som pratar om det här, desto bättre kultur blir det, tänker jag. Att man kan ta upp det här och prata om de här andra då. Att leva som andra. Vad är det?
Ja, men att precis våga problematisera det här. Ja. Inte göra det för enkelt. Liksom.
Jag fattar inte riktigt här. Vad står det i den här meningen?
Ja, precis.
Kan vi ha en dialog om det?
Sen kanske det blir skillnad också om man jobbar på en gruppbostad eller traditionell mot att jobba med hemstöd eller
boendestöd.
Boendestöd, att man kommer hem till folk där.
Det tror jag.
Precis, och tänker jag kortis för barn, de har sina det här, vad är det att leva som andra som ung idag, det gäller ju att hänga med liksom.
Ja.
Verkligen där. Ja, nej, vi är roligt, tänker jag, att väcka det här då. Det kan vi nog spinna vidare på framöver.
Jag fattar inte, Andreas, varför har du inte tänkt på det här förut? Jag har ju tänkt på i åratal.
Jo, det... ja, precis. Den ska syndaren vakna, vet du. Ja. Nej, men jag, det är klart jag har tänkt på det, men jag har inte tänkt på den meningen på det sättet, kan jag säga. Det är det som väckte någonting hos mig. Så.
Jag tänker på det här leva som andra, eller som det står i ena lagstiftningen, så står det en skälig livsvillkor, ja, och i den andra så står det en god.
Ja, goda
liv. Det är lite leva som andra, god levnadsnivå, skäl, vad är det?
Ja, det är också...
hur kan man gradera det liksom? Mm. Vem är det som gör det?
Ja, avsky när det blir juridiskt. Ja, man har ju suttit med i sådana juridiska delar när man verkligen är inne på att ja, men är det att värma sin färdigmat? Är det skäligt då? Sånt där tycker inte jag är speciellt roligt, men jag förstår ju att det behöver göras också utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv såklart. Men...
Ja, precis. Ja. Ja, det kan vi ta en annan podd.
Ja, men det tänker jag.
Berätta lite vad vi tycker om det här med god och skälig.
Ja, ja, men det kan vi. Det finns ju spännande ämnen att grotta ner i. Mm. Men ska vi, jag tror att tiden är slagen, ska vi avsluta med, är det något ni inte gör som andra? Nej, jag vet inte. Kan man...
Ja.
Är ni normbrytare på något sätt? Nej, det kanske vi inte ska våga oss in i sådana saker, eller?
Jag vet inte, Andreas. Du kanske du får berätta själv.
Ja, bra, Magda.
Ja, bra. Nu har vi fattat det. Vi ska bolla tillbaka.
Ja, men ibland kan det ju vara en sak som jag har börjat göra, det är ju att kallbada. Men det börjar ju snarare bli en norm nu, ser jag ju. Det är ju var och varannan som älskar att kallbada.
Min son, han sticker ner varje morgon och slänger i sig havet här, så att det är inget normbrytande.
Precis, det blir ju så. Man tycker att man har något nytt och så, håller alla andra på med det också. Så. Nej, vi kör den klassiska då. Vad ska ni göra i helgen? Har ni något?
Läsa bok i sittbrunnen. I solen.
Någon speciell bok eller något? Håller något?
Det är en faktabok om sjön. Det är inget roligare än så. Ryssaklubben har gett ut en liten bok som vi har fått i brevlådan. Så den ska jag sitta och läsa. Jag är så nördig på det. Ska jag bara inte göra någonting. Ligga där och läsa bara.
Du då, Kent?
Ja, fira Valborg med lite eld och tilltugg. Och kanske något att dricka också.
Ja, just det. Det är ju Valborg.
I vårt grannskap där. Ja.
Har ni egen brasa?
Jag har en liten egen brasa. Nu beror det på vädret om någon vågar tända på. För att det är synd om grannarna. Ja.
Just det.
Och du då, Andreas?
Ja, jag har kommit på en ny grej. Jag har kommit på en ny grej som jag älskar att göra. Och jag har skaffat mig ett tyngdtäcke. Ni vet, i den här branschen har man ju liksom oftast... Ja, men man har ju sett att tyngdtäcke är en riktigt bra grej för vissa personer som gillar att det här med omslutning och sådär. Och nu tog jag mig, det tog över 40 år, så skaffade jag mig tyngdtäcke och det är helt fantastiskt. Så nu ska jag på helgen här ligga hela förmiddagen med en kopp kaffe med ett tyngdtäcke på mig. Helt fantastiskt. Har jag kommit
på.
Jag
vill vi höra hur det var sen då. Ja. Det var en liten analys av det.
Jag pratade med en kollega häromdagen som hade precis samma erfarenhet, att när man har blivit över 40, att på dra på sig ett täcke, ligga med en kopp kaffe en hel förmiddag. Det är liksom vardagslyx. Och,
jag har lite med grunddiagnosen att göra också, Andreas.
Ja.
Grundproblematiken.
Ja, skulle det kunna vara.
Ja. Så det hade nog varit bra även innan du var 40, menar jag.
Ja. Så kan det nog vara. Okej.
Nej,
Ja, tusen men det... tack för detta, kära ja. Lyssnare och Kent och Andreas.
Ja.
Ja.
Vi hörs igen.
Vi hörs nästa gång.
Mm. Ja. Hej då.